Podplay.
Ja, hörni, att vara nykter i ett så alkoholvänligt land som Sverige är, det kan vara svårt och inte minst sagt ensamt. Podden Don't Wine About It finns här för dig som vill tacka nej till vin och gnäll och istället få mer nykter pepp och inspo. Du får ärliga samtal med olika gäster med fokus på ett liv utan alkohol och återhämtning från ett liv med kanske lite för mycket av det goda. Jag heter Sara Mansouri. Varmt välkommen till Don't Wine About It. Jag ska börja med att erkänna en sak. Alltså jag älskar verkligen att göra den här podden så himla mycket. Jag älskar den responsen jag har fått. Jag älskar att ni som har hört av er till mig gör det och delar med er av reflektioner, egna erfarenheter och pepp och massa sånt där. Det är så himla kul och det värmer verkligen rakt in i hela hjärtat, ska du veta. Så tack för det. Det betyder verkligen världen för mig. Samtidigt så har jag tyvärr en tendens att gå in i lite för mycket prestationsångest i nästan allt som jag ska göra i livet. Och så även då med podden. För varje gång som jag släpper ett avsnitt till exempel så kan det kännas himla läskigt på något sätt. Hur kommer det ta sig emot? Har jag sagt något som är konstigt eller som något som någon kommer ta illa vid sig av? Eller alltså du vet, ja, hela den där karusellen. Och så här blir det tyvärr med det mesta i livet för mig. Något som ska börja som någonting som är bra för typ mitt välmående eller något som jag bara tycker är kul, det kan liksom sluta i hur kan jag få ut så mycket som möjligt av det här? Hur kan jag prestera mer? Hur kan jag bli bättre? Hur kan jag göra det bättre? Ja men du vet, liksom massa, allt det där. Ja men som till exempel så kan jag nämna alla yoga och hälsokurser som jag läst, som till en början började som ett intresse för att jag ville lära mig mer för min egen skull och min egen hälsa och utvecklas själv och kanske dela med mig till nära och kära och så vidare. Det leder plötsligt till att jag på 2 sekunder efter att ha börjat den här kursen vill starta eget och göra det till en business och leder till ännu mer stress. Och sen så ger jag upp för att jag gör det liksom för stort och orkar inte mer till slut. Det här var en av anledningarna till varför jag älskar att ha bakisdagar förut. För det var den enda gången som jag inte ens var kapabel till att kunna prestera eller göra någonting. Jag orkade inte göra annat då än att bara ligga på soffan och kolla serien en hel dag. På något konstigt sätt så var det liksom värt att ha den där ångesten, att må skit och allt det där. För att slippa de här tankarna i mig som säger att jag måste göra någonting hela tiden. Göra. Om jag inte kryssar av någonting från min to-do-lista, då får jag panik och då är hela dagen en waste typ. Och det är ju inte sant. De tankarna som säger det är inte sant, jag vet ju det. Så nu för tiden får jag ibland liksom tvinga mig själv lite grann till att ha så kallade bakisdagar, eller man kanske nu kan kalla dem för återhämtningsdagar snarare. Helt ärligt så händer det inte så ofta, för prestationsångesten den lurar alltid där bakom hörnet fortfarande. För det finns alltid något att göra, något att fixa, känns det som. Och det här med att slappna av, det har liksom aldrig riktigt, det har aldrig varit min grej. Men jag tränar på det. Och i nykterheten så kan jag liksom göra det på riktigt. Jag är inte tvungen att vara bakis för att vila längre. Istället så försöker jag lära mig vad jag behöver, vad min kropp behöver, just för att kunna koppla bort stress och prestation och istället helt enkelt slappna av. Så istället för att kanske ta liksom hela dagar som avslappningsdagar, som då och då händer faktiskt, och de är himla sköna ska jag säga, men jag försöker åtminstone se till att ta stunder av återhämtning där jag till exempel mediterar, djupandas, yogar eller liksom gör någonting annat som får mig att känna mig lugn och trygg och stabil. Ibland har jag kvällar där jag bara tittar på serier eller jag avbryter min prestationsbubbla genom att gå ut och träffa vänner och bara prata strunt liksom. Med andra ord så lär jag känna mig själv mer och mer helt enkelt. Och det hade liksom inte varit möjligt förut när jag antingen var full eller bakis majoriteten av tiden. Och den här tidigare bristen på kontakten med mig själv, den har också gjort mig extremt frustrerad på mig själv. Utan att jag kanske fattade att det var det som var problemet då. För jag har kunnat vara så himla irriterad på mig själv för att jag till exempel inte kunde bestämma mig för vad jag skulle inrikta mig på i min karriär. Så jag har bytt bana fler gånger än vad de som har en bilbyte sommardäck typ. Mitt CV är extremt schizofrent och det har gett mig lite panik. Jag kan liksom få en idé, jag testar det och sen så tröttnar jag på det och kommer på något nytt. Och jag fattade inte varför jag aldrig kunde känna mig nöjd, varför jag alltid ville någon annanstans. fasen vad jag slagit ner på mig själv för att jag har varit sån och för att jag är sån. Men samtidigt så kan jag idag se på det hela med tacksamhet faktiskt. För jag inser nu och accepterar att jag är en person som behöver variation. Och det är jag glad över. För tänk på alla fantastiska erfarenheter som det här ändå har gett mig. Men även fast jag på ett sätt är sån som person att jag liksom behöver variation, så har väl inte alla val jag har gjort i livet varit särskilt aligned med det som jag egentligen vill, tror jag. För jag tror att en stor anledning till varför jag har bytt bana så många gånger har just att göra med att jag har inte vetat vem jag är eller vad jag vill. På riktigt, liksom. Och det är just kring det här som vi ska prata om i veckans avsnitt. Jag har bjudit in min vän Jullan, eller Finansjullan som hon också kallas, för att gräva djupt i just det här kring hur många av oss har försummat magkänslan och inte lyssnat på vårt inre, utan istället följt det som kanske samhället säger att vi borde göra eller hur vi borde leva våra liv. Jullan har själv gått från att jobba i finansbranschen till att studera neurovetenskap och utbilda sig till terapeut. Och dessutom så har hon startat ett smyckesmärke som passande nog heter Sober. Hon har väldigt snygga smycken, kan jag säga. Så om du är sugen på nyktra smycken, spana in det här. Dessutom så har hon varit nykter nu i 3,5 år. Jag kan lova ett sjukt inspirerande samtal där vi får följa henne från hennes missbruk och hennes väldigt framgångsrika karriär. Där hennes yta sa att hon hade allt, men där hon inuti höll på att gå sönder. Till att idag alltså vara nykter och våga följa sina drömmar och välja lycka. Nu kör vi igång. Jag måste börja med att säga Julia. Det är så konstigt att säga Julia till dig. Du är ju finansjullan.
Jullan. Kärt barn och mor.
Exakt.
Inte så kärt barn.
Jag kommer verkligen ihåg första gången jag träffade dig på ett, eller såg dig på ett möte, ett hållstidsmöte. Och jag bara, shit vilken cool tjej. Hon säger allt så himla kloka grejer. Och du vet liksom, man var så här, vem är den här personen, som jag också var lite intimidated av på ett sätt. Ska jag känna. På ett bra sätt, eller vad man ska säga. Och nu sitter du här i min podd. Det känns så stort för mig.
Du, det är jättekul att vara här. Jag har lyssnat massor faktiskt på...
Har du gjort det?
Ja.
Åh, vad kul! Jag blir jätteglad av det. Men det känns verkligen då som när du sitter på de här mötena, att du har klockrena saker att säga. Du tar inte någon jäkla skit. Men du har ju också varit nere på botten. Och du kom ju in som många andra i de här rummen när du hade nått din botten.
Faktiskt inte.
Inte? Jag bara utgick från det.
Det som är grejen, att många säger att så här, när du mår dåligt nog, då blir du nykter. Mm. Jag har mått mycket, mycket sämre än vad jag mådde när jag kom in. Jag hade ju konsekvenser av alkohol och droger redan ganska tidigt, liksom när jag var 18, 19, 20, så. Eller, ja men, självmordsförsök, depressioner, drogpsykoser. Och då var det ju riktigt jävla mörkt, alltså fruktansvärt. Och då känner jag igen mig många som berättar då på, som blir nyktrare, att de slutade när det var som mörkast. Det gjorde inte jag, utan jag bytte beroenden och lyckades liksom finta vidare. Så här. Jag kom in i livet var faktiskt ganska så här, bra.
Hur såg ditt liv ut då?
Men jag var gift fortfarande och hade 2 hundar och jobbade på ett finanskontor uppe på Östermalm. Så allt såg ju väldigt bra ut och det gick väldigt bra utåt. Relationen var ju ett brinnande inferno på slutet, det får man ju säga. Och hälsan också. Men jobbet gick ju ganska bra, för det var ju det enda som jag hade kvar som jag klamrade mig fast vid, som fick mig att känna att jag inte är en galen narkoman för att jag är så duktig.
Och det är det som kan bli lite farligt, tänker jag, om man lever ett sånt liv som utåt sett ser bra ut på många sätt, att man klamrar sig fast vid att så här, de här utomstående grejerna funkar ju jävligt bra. Och då kanske inte folk riktigt säger någonting, eller man säger, för man säger inte så mycket själv till andra. Och det kan också göra det ganska farligt att man faktiskt inte söker hjälp. Men hur var det för dig då när du faktiskt tog hjälp, det där när du ändå kände att nu måste jag, det här funkar inte längre?
Nej, men jag hade haft liksom, det var jävligt festligt där sista tiden. Det var ju inte bara fester så som i utekvällar och alkohol och droger, utan det var ju också vardagar och det var mycket tabletter för mig. Alltså mycket Stesolid, Imovan oxykotin, oxynorm, allt, benzo. Jag visste ju vad man blandar med vad, hur mycket kan jag ta liksom, för att lösa. Allt var en doseringsfråga för mig för att lösa mitt mående. Och den sista, jag hade varit vaken i 3 dagar faktiskt. För jag skulle bara ut och dricka lite vin och käka middag på fredagen. Det klassik alkis, jag skulle bara ta ett glas. Och jag hade ju sjukt kul den kvällen. Men problemet var ju sen att jag hade varit uppe väldigt sent och tagit väldigt mycket. Och sen vaknade jag ju där på måndag morgon. Då hade jag sovit typ 3 timmar och inte ätit ordentligt och allt som man gör. Och skulle till jobbet. Men jag vaknade ju inte för att jag vaknade. Jag vaknade ju av att det kändes ju som att jag skulle ha en stroke liksom. Och då blev jag skrämd. För att jag var så här, är det nu jag dör?
Var det första gången du kände dig så rädd?
Ja, för innan. Jag har ju försökt ta livet av mig med tabletter och alkohol. Då var jag inte rädd. Jag har aldrig varit rädd för döden. Men nu så kände jag ju så här, gud, jag har så mycket framför mig. Jag har det så bra, jag vill inte att det ska sluta för jag har det härligt liksom och jag vill fortsätta leva. Jag trodde aldrig jag skulle bli över 30. Jag var ju 29 när jag slutade, så det var väl för att jag slutade som jag kunde fylla 30. Men det fanns ju liksom lite livsglöd där. Och sen den där rädslan att liksom, jag skulle ju bara ta ett glas eller jag skulle dra ett streck. Och jag hade ju verkligen bestämt mig att så här, men ikväll ska det inte bli så sent. Men har jag påsen så är påsen slut. Dricker ett glas vin så är näsan i påsen. Så det jag märkte var ju att så här, jag ville sluta men jag kunde inte. Utan det var substanserna som bestämmer. Och sen så kom jag ihåg att min brors döttrar fyllde år. Och de är så viktiga för mig. De är allt för mig, de där barnen. Och jag fick ju mest att ställa in och sa att jag var sjuk. Men brorsan förstod ju att det inte riktigt var så. Och då kände jag det att här står jag liksom hög på... Det var ju för eftermiddag och sol, det var ju flott liksom. På någon brygga, någon bastu. Det var göttigt, jag var påtänd liksom. Men så fick jag en sorg i mig att bara säga, men de jag älskar sviker jag så jävla mycket och det har jag gjort så länge. Och det kände jag där på morgonen när jag vaknade också, att fan, det som är viktigt på riktigt, det har försvunnit ur mitt liv.
För allt som är viktigt på riktigt.
Ja, jag har prioriterat liksom karriär, yta, alkohol och droger, inte de människorna som är viktiga eller mitt egna mående eller allt som betyder något på riktigt. Liksom.
Och då fattar du att nu behöver jag göra någonting åt det här. Och vad gjorde du då?
Jag ringde faktiskt min man. Han är ju alkohol och, eller alltså min exman blir nu. Han är ju alkohol- och drogterapeut och kan väldigt mycket om det här. Och har själv lång tid nykter. Ja, men han hade ju hamnat i koma så han vet ju hur det är att nästan dö. Så då, jag tryckte i mig ett gäng benzo och sådär, för att annars hade jag ju kanske hamnat på sjukan direkt. Och sen gick jag faktiskt till jobbet, tog på mig kostymen och ja, men låtsas som ingenting, för man är ju expert skådespelare när man är missbrukare. Och sen gick jag på ett 12-stegsmöte på lunchen.
Så att han sa, gå på det här mötet din exman när du ringde honom? Eller var, liksom,
Han sa ju att jag vet en tjej som jag tror du kommer gilla och hon kan gå på det här mötet med dig om du vill. Ring henne om du vill, jag tycker du ska göra det. Och då gjorde jag det och så sa hon så här, ja, men möt mig klockan 12. Då låg det på Linnégatan. Och jag var ju livrädd, plus jag var ju påtänd fortfarande. Jätteskakig. Men jag stapplade ju dit för jag kände så här, ja, vad ska jag göra?
Och din exman, han var inte så förvånad eller? Över Nej. Det här samtalet? Nej.
Nej.
Jag tänker som att han länge jobbar med det också.
Han hade väl länge märkt att det var problem. Men jag undrar om han förstod hur illa det var. Det var ju illa nog. Sen såg han inte alla tabletter och sånt som jag körde i smyg. Liksom.
Man blir expert på att smussla med det där också.
Exakt.
Sen så tror man ibland också att man är mer expert än vad man är.
Ja.
Alltså det är många gånger som man bara så här, man tror att man har varit super liksom,
ja, smooth rider.
Ja. Men folk runt omkring bara, nej, det där såg vi.
Ja. Alltså det, gud, var många gånger.
Särskilt när man redan är lite typ påverkad av någonting så tror man ju bara så här att jag har ju koll på den här
situationen. Ja, jag är snyggast, jag är bäst. Och bara, alla älskar mig så mycket. Jag är fantastisk. Jag ska starta ett företag. Alltså de här idéerna bara wow. Och man kan få vem jag vill. Alltså ja, men, vem jag vill.
Ja, och alla idéer. Jag vet inte hur många gånger jag har suttit i diskussionen som har sagt, ja, det här gör vi. Det är världens bästa idé. Och sen bara, ja, men vi på riktigt så gör vi den här gången gör vi fan det här. Den här gången blir det här.
Blev inget gjort.
Nej, man hade väl typ, jag tror att majoriteten av gångerna så glömde man ju bort alla affärsidéer.
Ja,
eller
det glömdes ju.
Idéer
och men så. Eller så gjordes ju skiten, det är det som är problemet för mig. För att jag är så pass impulsiv. Mm. Så att om någon säger så här, ja men fan vi drar till Vegas, ja men då gör ju jag det. Mm. Normala människor är ju så här, nej fast jag ska upp och jobba imorgon. Men för mig var det så här, ska vi hoppa från ett tak eller ska vi göra? Jag bara, ja alltså 100%.
Men det är det här som är så intressant mellan dig och mig, är att jag har ju aldrig hängt i såna sammanhang med typ på typ Östermalm. Jag är ju en söderbrud av rang. För mig har det varit antingen fester eller så här sunkhak.
Det här är ju min vuxna värld. Det är ju när jag bodde i Stockholm och var finanshyllan och
ja,
gör viktiga affärer.
Finansvärlden, det var liksom där du var.
Ja. Jag ska inte tala mycket om min gamla arbetsplats så, eller andra bolag jag har hälsat på. Men ja, det var jävligt stökigt. Mm. Men innan dess, jag har ju varit den där lilla ravaren i liksom, inte reflexbrallor, men liksom, jag har ju också varit den där tonåringen och jag började ju underground-scenen med liksom house- och tech-scenen i Berlin. Eller jag hade svartklubbar i Stockholm och då var det ju verkligen inte fina festen. Då var det ju stark sprit ur PET-flaska och amfetamin typ. Så att så här, jag är inte så jävla fancy.
Men okej, okay, så du kom hit i alla fall till ditt första möte där. Vad tänkte du då? Nu var du fortfarande hög när du gick på det här mötet. Men vad tänkte du liksom om livet då? Tänkte du att, alltså hade du ändå någon så här tanke på att hur kommer det bli nu?
Ja, framförallt så tänkte jag ju att ja, men nu är det roliga över. Och hur ska det se ut så?
Festen är slut.
Ja, festen är slut. Jag kommer aldrig mer ha kul. Men sen tänkte jag så här, men då är det så för att jag vill ju inte dö. Så att okej, men då får jag väl ha tråkigt då. Eller så tänkte jag så här, men jag ska bara fixa det här problemet och sen kan jag fortsätta lite den att så här, men jag går hit och får lite hjälp att hantera det här och sen så kan jag fortsätta. Mm. Så tanken var ju aldrig, nu har det gått ungefär 3 år och 3 månader mer på min nykterhet utan återfall, så det är jättekul.
Wow, grattis.
Ja, det är stort alltså. Jag kunde inte gå mer än, jag brukar säga ett dygn men egentligen 12 timmar, men fan, egentligen typ 4 eller 6 timmar. Alltså, så snabbt det släpper så vill jag ha fylla på lite liksom. Sen så, eftersom jag var gift med en nykter person, jag tror han hade 2 år nykter eller 3 någonting när vi träffades, och så var vi tillsammans några år. Då hade jag ju träffat lite av hans nyktra vänner och de verkar må väldigt bra och ha väldigt kul. Och sen så jag vart ju i gasen, både han och jag, han är musikproducent också. Vi älskar ju dansmusik och var ute, och han tyckte ju att det var bra att jag var ute och råd mig liksom. Och man kunde åka till Ibiza eller vi gjorde saker och han hade faktiskt roligt. Och jag frågade ganska ofta, jag bara säger, men älskling, tycker du verkligen att det är kul att vara ute på klubben eller spela skivor eller så, vara på middagar sent fast du inte dricker, eller hur kan man inte liksom ta en e på Ibiza, hur kan man tycka att det här är kul utan? Och då sa han att han faktiskt tyckte det var nice liksom, och jag bara, ja men det säger ju alla narkomaner till sig själva eller alkoholister att så här, ja men jag är trevligt, bara för att liksom övertala sig själva om att allt är bra.
De lurar sig själva.
Ja, men egentligen tänker de jämt att fan varför jag inte dricka, det här är så tråkigt. Men så är det inte faktiskt, det har jag förstått nu efter ett tag. Så jag hade ju sett det på något sätt, att de här människorna mår ju ändå bra. Sen vet jag inte om jag trodde på det, men jag tänkte att så här, ja men de verkar ju ändå inte ha jättetråkigt. Så här,
Storklas Svensson fintar bort Lundberg och får iväg en riktig projektil rakt i nyllet på målvakten. Oj, nu blir det ärtshoppa resten av säsongen. Kanske borde målisen ha något slags skydd för ansiktet.
Allt var inte bättre för. Välkommen till Nya Oddset. Ett spel från Svenska Spelsport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Du var i den här världen, kommer in på det här mötet, tänker det här om nykterhet och så vidare. Och sen så ska du helt plötsligt bli nykter nu. Du har följt en mall i hela ditt liv på hur du borde leva ditt liv. Du lever enligt den mallen på ett sätt.
Mm. Ja, det var ju dubbellivet. Alltså, ja. Det var ju den, i en värld så var jag liksom finanskvinnan och en fin fru och allt det här vettiga. Och i den andra världen så var det ju så här, kräla på toagolvet för att man har tagit 1 ton ketamin. Och sen i vuxenvärlden så var det vuxen Julia. Och sen till slut hade jag ju jättemånga karaktärer.
Det måste vara så jobbigt att hålla reda på alla. Och det är ju som att man har haft på sig en riddarrustning med bara liksom så här massa olika lager på något sätt också. Där ingen ska egentligen få se den egentliga jag. Mm. För att jag vet inte ens vem det är.
Exakt. På något sätt. Jag vill ju liksom leva på riktigt. Och det var som att man var fången i en livsstil. Att liksom prestera på dagen och sen kröka eller ja, träffa vänner eller så här, på helgen fick jag leva, eller när jag var ute och drack och knarkade, då fick jag vara mig själv. Och all annan tid så var jag skådespelare. Så vill inte jag ha det, jag vill kunna vara jag jämt. Mm.
Och det är ju det som händer i nykterheten på något sätt, är att man börjar se, man får en klarare syn på vad man håller på med. Man tvingas att syna sig själv lite grann på något sätt, för det går inte att fly längre. Man har ingenting att fly till längre. Och det var det som var jobbigast för mig, var just alla de känslorna som jag hade flytt ifrån i så många år. Att så här, för att jag hade hela tiden gått runt och känt att så här, det är någonting som inte stämmer. Men med tiden så har ju det mer och mer fått mig att lära känna mig själv på ett helt annat sätt än vad jag någonsin har gjort i hela mitt liv. Det är ju som att man är, alltså jag firar ju 20 månader här snart, och det är som att jag är en 20 månaders bebis.
Grattis! Ja, det är skit. Jag blev ju vuxen när jag blev nykter. Jag var ju som en 16-åring i huvudet. Ja. Eller ännu mindre faktiskt. Helt inkapabel till att, vad säger man, vara rationell eller hantera mitt känsloliv. Impulsstyrd. Alltså, sen när jag blev nykter fick jag växa upp, lära mig konsekvenser, lära mig ta ansvar för mitt handlande, inte hålla på och mygla och komma med undanflykter.
Och hur lär man sig allt det?
Alltså så här, first things first. Jag trodde ju många, många år att alkohol och droger inte var problemet, utan att det var att jag var lättstressad, deprimerad, ADHD eller typ generellt offerkoftan. Att så här, det var synd om mig för att de på universitetet var dumma i huvudet, eller chefen var dumma i huvudet, eller min man är dumma i huvudet, eller mamma och pappa är dumma i huvudet, så det är synd om mig.
Ja.
Det är alltid synd om mig, så jag har rätten att dricka och knarka eller bete mig illa för att den och den gjorde det mot mig. Ta ansvar för dig själv. Takes two to tango. Varje situation så har jag en del i det. Och sen också, det är ju mitt ansvar att ta hand om mig och mitt mående. Jag kan inte lägga det i andras händer. Men sen märkte jag att tog jag bort drogerna, då blev ju allting mycket bättre. Så det var också därför jag fortsatte. Även om det kunde vara tufft att stå ut med känslor eller hantera livet. Så när du slutar liksom kemiskt förstör dig själv. Alltså bara slippa kallsvettas, kräkas och ha riksångest eller tända av eller vara bakfull. Bara det gör ju att man mår ganska bra. Efter de första typ 2-3 veckorna så började jag redan må bättre, för att man i alla fall åt mat, sov och inte typ var helt förgiftad.
Man sköt i alla fall grundrutinerna.
Ja, för det är ju det vi gör. Alltså, många människor klagar nu på att de mår dåligt i livet. Och vi är som plantor. Vi behöver ju fan näring, dagsljus, vila, vad vet jag. Och det vi missbrukar, det ger ju inte oss själva det. Det är så här, sover dåligt, typ käkar dåligt.
Stoppar i sig gift.
Ja, stoppar i sig gift, precis. Och sen bara, jag mår så dåligt.
Varför mår jag så dåligt? Det är så synd om mig och alla andra idioter.
Man bara, vänta, det är ingen som tvingar dig att dricka det här vinet liksom. Sluta skylla ifrån dig.
Och då blir det ju verkligen automatiskt så att när man tar bort giftet och det där, det är klart att så här, allt inte blir guld och gröna skogar bara för att man tar bort det där. Men det förenklar ju verkligen att faktiskt komma till grunden med att så här, se vad håller jag på med. Att se det här att okej, jag skyller faktiskt på andra, jag är väldigt självcentrerad, jag går in och tycker väldigt synd om mig själv, vad kan jag göra? Och jag insåg ganska fort, det är ju för att jag inte har varit snäll mot mig själv från första början. Jag har ju liksom inte tagit hand om mig själv på det sättet som jag faktiskt förtjänar, för jag tyckte inte att jag gjorde det. Jag tyckte ju att jag förtjänade att bara fortsätta med att må dåligt egentligen. Och då, när man har varit så van vid dig så många år, så är det klart att då blir det, när man då tar bort alkoholen och ser det, bara, men shit, vad har jag gjort? Alltså jag tyckte det också blev en ganska stor sorg på något sätt, att se vad man har gjort mot sig själv i så många år.
Absolut, jag har också fått såna lite sorgebackflash, så här, vad fan har jag gjort? Hur har jag behandlat mig själv? Men det är ju när vi blir nyktra och börjar bete oss som bra människor, då kommer självkänslan tillbaka. Jag tyckte ju att jag var en jävla piece of shit på slutet. Jag kunde inte se mig i spegeln utan att bara hata den tjejen. Och då tycker man inte att man ens förtjänar att må bra, eller liksom alla andra är viktigare, alla andras behov är viktigare, eller jag måste prestera jättemycket för att vara bra nog, för jag är verkligen sämst i världen och skit, oälskad. När vi blir nyktra så kommer självkänslan. För mig var det ju bara att vara nykter. Att jag var så jävla, alltså första dygnet liksom, man var så stolt. Och sen generellt också, när vi dricker och knarkar, så beter vi oss jävligt illa. Och min självkänsla kom tillbaka när jag inte gjorde massa dumma saker också och började bete mig som en bra människa. Då försvinner självhatet sakta men säkert.
För det är ju så, jag älskar det citatet, att hurt people, hurt people. Alltså sådana som är skadade själva skadar ju andra och sin omgivning också väldigt, väldigt mycket.
Verkligen. Vissa mår ju rätt dåligt i början, och det kan ju vara för att man har långvarig depression och helt alltså kemiskt i hjärnan. Vi förstör ju hjärnan genom missbruket. Alltså så här, om du slår dig själv med en kastrull i huvudet, eller okej, stekpanna i huvudet varje dag. Och sen bara, åh, jag har så ont i huvudet. Ja, men det kommer nog inte gå över. Alltså, om du har gjort det i... Men säger vi att jag har slagit mig själv med stekpanna i huvudet sedan jag var 16. Ja, men tror du att det kommer kännas bra i huvudet efter typ 2 dygn? Nej, det kommer inte göra det. Det kanske tar ett halvår. Så. Och så är det med missbruket också. Att vi kan inte tro att något vi håller på med i 1000 år ska försvinna på en vecka. Men däremot så kommer du märka klar skillnad den morgonen du vaknar, den första morgonen, och inte har druckit och knarkat på kvällen. Alltså att vakna utan att slå dig själv med stekpanna i huvudet, då kommer du känna så här, fan det här...
Mm, det är rätt gött.
Ja, yeah, I got some. Men det här är någonting liksom. Det här är lite spännande. Så här, fan, jag kanske ska testa det här imorgon med, alltså, för det här var nice.
Ja.
Och sen så blir dagen jobbig för att ha permanenta jävla hjärnskador av att slå dig själv. Men det är neuroplasticitet, hjärnan läker. Så sen efter några veckor, månader, då kommer liksom dopaminet och serotoninet och... Adrenalin, noradrenalin, alla signalsubstanser, det kommer ju i fas.
Är det inte någonting med att det tar typ 2 år för hjärnan att återställa sig helt?
Okej, jag drar en snabb förklaring.
Mm.
Dopamin finns ju för att vi ska överleva, människoarten. Så säger vi att vi har Anna och Karin på savannen. Anna går fram till ett träd och där finns det någon söt frukt. Ja, men hon tar en och sen är hon nöjd. Hon har inte så mycket dopamin, så hon är nöjd och tänker att ah, men imorgon finns det kvar. Sen kommer Karin och bara wow, frukt. Och hon får ju dopamin på slag. Och bara, det här är bästa någonsin. Så hon käkar hela trädet och är skitmätt och mår skitdåligt. Men ja, sen kommer ju den andra tjejen tillbaka. Då är det slut på frukt. Ja, men vem dör? Och där har vi dopaminet. Sen är det ju, dopamin är ja, att till exempel käka något sött. Eller föröka oss och äta. Det är ju typ det vi ska göra för att överleva. Så att en orgasm med någon du är kär i, det är ju... Ja, vad jag har hört och läst i alla fall, typ det högsta dopaminpåslaget hjärnan kan få.
Mm.
Naturligt. Och när du använder alkohol så är det liksom 100 gånger det. Och till exempel kokain är ju runt 1000 gånger det, tror jag. Så man kan säga att så här, vi har dopamin som flyter runt i hjärnan. Och för att överleva så tar de här receptorerna då vi har i hjärnan. De tar upp lite dopamin. Om jag käkar något sött eller ja, om jag äter mat, då kommer lite dopamin. Så här, ja, men du ska äta för att överleva. Men när du dricker alkohol, de här små receptorerna, de vill liksom bli kittlade.
Mm.
Ja, när du dricker alkohol, då bankar de med en klubba. Hur mår de sen då? Tror du att de tar upp lika mycket dopamin nästa dag? Nej.
Mm, mm, mm.
Och när du tar kokain, då är det ungefär som att köra över dem med en ångvält.
Mm.
Så vi förstör ju dopaminsystemet. Och det vi måste lära oss är långsiktiga belöningar. Att vänta ett litet tag så mår jag bättre. Till exempel.
Så det är verkligen bara, eller bara, man måste liksom bara tro på att det är så och våga tro på det.
Ja, och impulskontroll.
Mm.
Livet går ju på autopilot lite grann. Det är som att man går upp, knatar till kaffekokaren. Vi gör vissa saker som vi gör på autopiloten. Och för mig så var det liksom alkoholdroger. Jag hade alltid liksom benzokarta eller Xanax, vad som, i handväskan. Så att om det blev något jobbigt, stressigt på jobbet eller bråka med någon, då kunde jag pilla i mig en sån. Det var liksom en go-to. Det var nästan att jag inte märker att jag gör det. Och där behöver vi liksom sluta vara automatstyrda också. Och stanna upp lite i vad håller jag på med? Vad har det för konsekvenser?
Och det där är någonting som jag har börjat komma till mig bara på senaste tiden nästan. Att jag faktiskt känner in i mig själv i olika situationer och inte bara går på autopilot och bara gör saker utan att tänka efter. Utan jag verkligen säger, okej, hur känner jag inför det här?
Mm.
Och jag, det är så häftigt för att det är första gången i hela mitt liv som jag faktiskt känner min ångest när jag får den. Tidigare har jag liksom inte, alltså då har jag kunnat blockera den på massa olika sätt och gjort allt möjligt för att slippa den. Men nu är det så här, nu när jag känner bara, ah, det är lite ångest här idag. Okej, jag sätter mig med det här nu. Jag känner in i det. Hur känns den? Var sitter den? Och liksom försöker verkligen landa i det. Vad försöker den säga till mig? Vad är det jag behöver göra här för att liksom,
mm,
för mig själv? Eller för någon annan?
Mm.
Och i det så blir det ju också för att man liksom på något sätt börjar landa mer i sig själv. Att man också börjar förstå sig själv, lära känna sig själv. Alltså för mig har ju nykterheten betytt att jag dejtar mig själv.
Mm.
Att jag liksom på något sätt lär känna mig själv på nytt. Mm. Och jag kan tänka mig att det måste vara så det blev för dig då. För att jag menar, du är i den här finansvärlden, jobbar i den branschen och inser shit, det här kanske inte ens var det jag ville göra från första början. Eller?
Jag visste ju att det inte var det jag ville göra, men det är just det man ska göra.
Du struntar
ju
i det.
Ja, men alltså saken är ju den att vi lever i ett samhälle som är, vad ska man säga, inte så här arv och miljö, gamla värderingar. Men vi tappar vår autonomitet och frihet i dagens samhälle. Jag var upplärd med att du ska vara akademiker, du ska arbeta hårt, det ska se ut på ett visst sätt. Men vem säger att du ska gå till liksom... Ja, men jag hade mitt lilla rum där på Östermalm. Så sitter man i ett litet vitt rum vid en liten låda och knappar på tangenter och skyfflar runt papperslappar med pengar. Man, vem har sagt att det ska vara så här? Jag mår inte bra av det. Mm. Eller man ska, vad vet jag, vara gift hela livet, man ska skaffa barn. Det finns så många föreställningar om hur vi ska leva. Mm. Alla är inte lika. Och sen det där som du sa med ångest. Undvika ångest. Jag säger ju ja till saker jämt. Och det är ju inte för att jag vill, det är för att undvika ångest så ingen blir arg på mig. Eller så här, people pleasing är ju anxiety avoiding. Så att börja fundera på, vill jag det här, vill jag inte det här? Tillbaka till neurovetenskapen, så här, ångest på savannen. Om du ser en tiger, då hugger det till i magen, du får liksom en ångesträdslokänsla. Det betyder att du ska bort härifrån, du ska inte göra det här. Men hur ofta i våra liv har vi gjort saker vi inte vill eller fortsatt med något fast det är ångestframkallande? När jag börjar leva ut efter mig själv och vad jag vill, sätter gränser eller går det hållet jag vill, då försvinner ju ångesten. Så det är klart att vi mår skitdåligt när vi lever ett liv som vi inte vill leva. Alltså 87% av sjukskrivningar nu för tiden är på grund av psykisk ohälsa. Mm. Och jag tror att det är för att människor lever ett liv de inte vill och inte mår bra av.
Mm. För att man lyssnar alldeles för mycket på vad andra människor säger och gör och inte känner in helt enkelt.
Mm.
Det behöver inte alltid bero på att man är en alkoholist. Liksom.
Nej, inte alls. Nej. Jag tror inte... Det är säkert en del av de sjukskrivna som har beroendesjukdomen, spel eller vad som helst, alkohol och droger. Men jag tror ändå att de flesta är väl folk som går till ett jobb och inte trivs eller är i en relation och inte trivs, fortsätter kämpa. För att man ska inte skilja sig, man ska hålla ihop. Eller, på grund av de här gamla värderingarna. Nu säger inte jag att man ska, vad vet jag, bli bartender på Ayia Napa eller surflärare. Men man kanske ska se över liksom... Om du är missnöjd i ditt liv, du har ångest, du känner dig låg, du är skittrött, inget är kul, inget motiverande. Då kanske du behöver se över, vad håller jag på med? Vilka människor umgås jag med? Hur mår jag av mitt jobb? Och det var det jag hade möjlighet att göra när jag blev nykter. Och så insåg jag ju att stora delar av mitt liv var i friktion. Det är inte konstigt att jag mådde dåligt och behövde bedöva mig mycket. Nu för tiden så mår jag ju faktiskt väldigt bra ofta. Så då om jag mår dåligt så kan jag pinpointa sig, men vad är det jag mår dåligt av? Till exempel den här situationen eller den här personen, ja, men då kanske jag inte ska umgås med dem. Eller nu säger jag till något jag inte vill och nu mår jag dåligt, ja, men då måste jag träna på att faktiskt säga nej om det här händer igen. Det är något vi människor behöver tänka på, för att ångest är till för att varna oss. Det här är inte rätt för dig.
Mm. Exakt, och det är det som är så häftigt att hela, alltså man kan känna ångest fysiskt. Att verkligen kroppen försöker, den är väldigt snäll mot dig i kroppen. Den försöker verkligen säga till dig vad du ska göra för att du ska må så bra som möjligt. Och därmed också folk i din omgivning. För mår du bra så kommer också folk i din omgivning må mycket, mycket bättre. För du blir mycket bättre medmänniska också. Och det är där jag har märkt att så här, mina vänskapsrelationer har ju blivit så jäkla mycket bättre sen jag blev nykter också. För att jag har liksom fått helt andra värderingar till mig själv och liksom... till andra också på något
också
sätt.
Att vi blir en bättre vän. Vi tänker inte bara på oss själva.
Ja.
Och vi ställer inte in hela tiden, ljuger inte hela tiden.
Mm.
Det är ju toppen.
Ja, men precis. Alltså, så många gånger som jag ställde in för att jag var alldeles för bakis och liksom skyllde på annat och bara så här, gud, det är så... Jag kan fortfarande känna att liksom den tid man har wastat på bara kommer massa bortförklaringar. Får man aldrig tillbaks.
Nej.
Men det är bättre nu åtminstone. Liksom. Men när du då var i nykterheten och insåg att nu du liksom ändå kände, du hade hela tiden känt att det var fel. Men...
Ja, eller jag tyckte att det var ganska bra för att det passade min livsstil. För jag vill prestera jättemycket, tjäna bra pengar och vara duktig och vara en vettig vuxen. För jag hade ju på något sätt... Är jag en vettig vuxen, då är jag bra nog. För jag har alltid tyckt att jag var, eller att jag är fel. Jag vet inte varför jag är fel, men jag är fel, jag är dålig. Liksom. Och, så att om jag uppfyller de här kriterierna från samhället, då är jag bra nog.
Mm.
Så det där jobbet gjorde ju till exempel, eller andra saker jag gjorde, det gjorde ju att jag kände att så här, men jag är bra nog. Så här, om man tittar utåt, så det här ser bra ut. Liksom, men det här är en bra tjej. Mm. Men när jag blev nykter så då började jag fundera om lite. Och insåg att så här, men vilka människor tycker jag om egentligen? Eller vilka saker gillar jag i mitt liv? Hur får saker mig att må? Och då blev det väldigt tydligt vad som ska bort och vad som ska vara kvar eller vad det ska bli mer av.
Mm. Men kom det här liksom för dig över en natt att nu det här och det här måste jag ändra nu också här typ?
Nej, mm. Och man brukar säga det första året man är nykter att så här, skilj dig inte, gift dig inte, byt inte jobb, inte ens frisyr.
För man vill göra allt på en gång.
Ja, för att man är alltså första året var jag helt loco och helt jäkla lost. Alltså jag betedde mig som en galen narkoman fast jag var nykter.
På vilket sätt då?
Helt fruktansvärt, men impulsiv och liksom, jag festade väldigt mycket också, var vaken hela nätterna och man hade kvar det här egocentrerade och skådespelaren också den här, man inte kunna vara sig själv för att så här, hur ska jag vara för att folk ska tycka om mig? Men sen sakta men säkert så kommer genuiniteten och den här tilltron till sig själv att jag får vara som jag är och rätt folk dras till mig och fel folk försvinner.
Mm. Ja, det är för att det är, det är så kul. Alltså så här, hur mycket man har gått runt och bara försökt få andra att tycka om en, men har inte ens vetat vem är jag ens liksom.
Ja, så ja gud ja. Som en skådisen eller ett fraud. Man bara, vem ska jag vara idag?
Ja,
verkligen. Ja, men verkligen.
Bara för att andra ska tycka om mig på ett visst sätt. Och där går jag in igen och försöker liksom styra och kontrollera.
Exakt, för det är ju så viktigt vad andra känner och tänker.
Ja.
Vi är ju ansvariga för allas tankar och känslor, eller hur?
Ja, ja, verkligen, absolut.
Ja, ja. Alltså, ja, ja. Det är mitt ansvar hur alla mår och vad alla gör. Jag måste styra allt, för annars blir allting jättedåligt.
Ja, ja, ja. Ja, men man måste vara the puppet master.
Ja, gud, om alla gör som jag vill så blir det så bra. Liksom, kan ni inte fatta det, era puckon?
Storklas Svensson fintar bort Lundberg och får iväg en riktig projektil rakt i nyllet på målvakten. Oj, nu blir det ärtshoppa resten av säsongen. Kanske borde målisarna något slags skydd för ansiktet.
Allt var inte bättre för. Välkommen till Nya Oddset. Ett spel från Svenska Spelsport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Men okej, men man ska ju i alla fall inte göra större grejer. Man ska liksom tänka över stora livsbeslut första året. Så här. Så att det var väl det du gjorde då, att du kanske inte gjorde något drastiskt direkt.
Exakt.
Utan det tog ändå lite tid
på mig. Mm. Men sen så man börjar hitta sig själv. Alltså första året i nykterhet, det är liksom lite livssafari. Så här, vem är jag? Vad gillar jag? Vad behöver jag? Jag upptäckte ju att jag var en helt annan person än den jag trodde. Helt andra intressen. Och sen också få bli den person jag ville vara.
Vad upptäckte du då?
Jag tyckte att jag var en jävla piece of shit. Liksom. Och sen insåg jag att jag är en bra person. Det var så skönt. Beter man sig väl så mår man bra. Då tycker man om sig själv. Och sen så här, vad brinner jag för egentligen? Jag har alltid velat bli terapeut. Och inte blivit det. Och nu så håller jag på att plugga till det. Och plugga neurovetenskap.
Så jävla coolt.
För att det ger mig något, det är meningsfullhet. Och man brukar säga det att liksom, människor behöver känna sig behövda eller behöver göra något meningsfullt i sina liv. Och för mig var ju pengar, status, det var meningsfullt. Men jag var ju inte lycklig heller av det. Så att jag vill jobba med att hjälpa människor. Det är något jag brinner för.
Mm.
Och då kanske vissa säger så här, ja men gud, steppa av en fet karriär för att börja plugga igen och göra något helt nytt. Vad dum hon är, men jag tänker tvärtom att jag väljer mig. Jag är fan bäst för jag väljer mig.
Ja, och det är det viktigaste att göra i alla lägen verkligen. Och det är så stort att du vågar göra det nu. Men så kan man träna då, till exempel säga att någon som precis har slutat dricka till exempel och känner mycket av den här ångesten, dopaminet är ju kaos liksom. Alltså hur gör man när man sitter där och är nynykter och inte vet hur man ska hantera varken känslor, tankar eller någonting?
Nu är det ju podd, men så jag tog ju fram min lilla ångestlista här. Dopaminlistan kallar jag den, ångestuttråkad. För det är ju de känslorna som de flesta av oss råkar ut för, även icke-alkisar. Att livet är omotiverande. Varför ska jag göra saker? Hur kommer allt bli? Så att ångest slash uttråkning. Sitter vi hemma och är uttråkade av ångest så kan vi välja att hantera det på olika sätt. Då ska vi se. Jag vänder på listan och säger först vad vi inte ska göra.
Mm, det är mycket viktigt.
För det som man ser i alla fall som många använder, till exempel i den här podden pratar vi om alkohol och droger, det är ju att jag är hemma och har tråkigt så jag går ut och festar istället. Eller mitt liv är jobbigt så att jag tar ett glas vin. Liknande. nej, det ska vi inte göra, för då så checkar vi upp dopaminet. Vi vill ju ha lite dopamin så att vi bara känner att vi lever och att allt är ok, liksom lite glädjehormoner.
Och det där är ju också så intressant, för att jag menar, det är så liksom legit i vårt samhälle att så här, är du lite stressad med, ta ett glas vin.
Alla filmer, ta ett glas vin.
Ja.
Dumpad, stäckröka och dricka vin.
Exakt, ja. Mm. Så det blir ju, det är klart att man tror att det ska funka liksom.
Men jag har ju inte sett de här beteendena hos mig själv heller och förstått att det är dysfunktionellt. Till exempel alkohol och droger för att dämpa, eller mat och socker är ju jättevanligt, bara sitter och tröst äter. Eller den här lågt dopamin och uttråkad. Du vet, man går till kylen och typ tar lite snacks. Går tillbaka, scrollar i sängen, kollar på Netflix. Går tillbaka till kylen, käkar lite snacks. Går tillbaka och scrollar på Netflix. Går in kanske på en shoppingsida, klickar hem en tröja från H&M, går tillbaka till kylen. Vi gör ju de här små sakerna för att få dopamin. Scrolla, äta, köpa. Okej. Okay. Och det stressar ju bara hjärnan, så att vår stress och ångest, vi vilar ju inte. Så att, har du haft en stressig dag på jobbet och kommer hem och håller på så här, då går du inte alls ner i varv.
Nej,
du
man
stressar,
tror man gör
systemet
det.
Ännu mer. Exakt.
Ja, exakt.
För det, man längtar ju bara hem för att typ scrolla, käka och se på tv eller gå ut och dricka vin med kompisar.
Ja,
liksom.
Ja, ja.
Men det är ju inte
för då särskilt, kan jag koppla bort.
Ja, det är inte särskilt bra för oss. Liksom. Mm. Så det ska vi inte göra. Shoppa eller till exempel Tinder, Instagram är en stor grej. Och det är ju bara söka bekräftelse, sitta och klicka. Oavsett om du nu lägger upp bilder eller om du är inne och Tinder-likar i timmar och skriver med 10 pers. Det är ju igen bara att distrahera dig själv från egna tankar och få lite dopamin. Mm. Sex, tvångsträning, spela eller straffa sig själv på olika sätt, som att så här, gud, jag har betett mig så illa, jag har sån ångest så att nu får inte jag äta det här, eller nu får jag inte göra det här, eller jag är inte värd att tas hand om, liknande. Eller prokrastinering är ju jättevanligt när man har ångest, att man inte sätter igång med saker, rädd för att misslyckas eller kraften är slut, alltså jag borde det här och jag är så dålig för att inte göra någonting. Och då istället för att liksom ta tag i grejerna så sitter man och prokrastinerar och stannar kvar i tankelopen. Sitt kvar i det där och bara fortsätta tänka på hur jobbigt allt är och hur tråkigt allt är. Och tycka synd om sig själv. Och sen ringa och klaga till andra och att man är offerkoftan är på. Det är så synd om allt så jobbigt och inte släppa det liksom. Då blir det ju bara värre. Man kan ju säga att jag har det jobbigt och sen så nu är det dags att sluta vara upprörd.
För annars, nej, för då fastnar man i den där gropen, tycker att det är så synd om mig och sen så hittar man fler anledningar till varför det är
jag
sant.
Jag säger det, ja. Som man ringer.
Ja, precis, exakt. Ja, man ringer sina kompisar och bara, vet du vad den här personen gjorde till mig? Och sen så vill man höra liksom att, ja.
Och sådana vänner hade jag varit, stackars dig, det är så hemskt. Mm. Och sen så föreslog man något man kunde göra som var dåligt. Och då sa de, gumman, det är klart du ska göra det.
Ja.
Men egentligen så var man ju så här, nej, du ska inte boka den här resan, köpa det här eller typ plastikoperera dig.
Exakt.
Men de vännerna är ju som man själv då, att ja, men ta en extern lösning. Jättebra. Eller kontrollbehov är jättevanligt, att man ska kontrollera omgivningen, mental besatthet, den här att man sitter och har ångest över något man har gjort, eller någonting som kommer imorgon. Hur ska jag lösa det? Om det här scenariot händer, då gör jag det här. Men om det här scenariot händer, då gör jag det här. Du gör liksom 100 planer för hur ska jag reagera om det här skiter sig, för man är så rädd för att det skiter sig.
Mm.
Och då kan man sitta i timmar. Mm. Och det löser ingenting, förutom att vi sitter och mår dåligt.
Mm.
Yttre förändringar. Det är ju ofta den, till exempel tjejer panikfärgar sitt hår hemma och sen blir missnöjda, eller springer och gör fillers, eller kanske, vad vet jag, killar eller tjejer springer och köper något nytt, köper en sportbil, då är det häftigt, vad som helst liksom. Mm. Eller passivitet, sova, den ser jag ganska ofta, det är veckans struts, huvudet i sanden, sova och vila skitmycket för att inte behöva ta tag i allt som är jobbigt. Eller ställa in massa saker, isolera sig och vara ensam och bara sitta i sina låga tankar.
Tycka ännu mer synd om sig själv.
Det gör ju ingenting bättre. Ibland så mår man ju inte bara dålig, man sitter hemma och har ångest, utan ibland kan det ju vara att man bara sitter hemma och är uttråkad och livet är så här meningslöst. Då är det ju så här brist på dopamin. Så vad kan vi göra då istället för de här negativa lösningarna?
Mm.
Då har jag min lilla dopaminlista som jag har gjort till mig själv.
Och gud, vad spännande.
Det är något jag kan rekommendera till er. Att sätta ner och köra en dopaminlista. Vad blir jag glad av?
Mm.
Men där, var försiktiga, inga sådana dåliga saker. Till exempel gå på en dejt eller boka en skönhetsbehandling eller boka den här resan, köp de här sakerna. Det är inte riktigt rätt väg. Liksom. Utan jag tror ni själva vet vad ni behöver. Liksom. Hos mig står det till exempel, ring en vän och prata om det. Men prata om det, inte bara sitta och älta, utan prata om det, få ut det och kanske få en annan syn på saker. Nummer två, smsa två kompisar. Man vill inte smsa en som inte svarar, så ta två.
Smart.
Så. För det handlar om att bryta den här ångestloopen, för att nervbanorna i hjärnan, synapserna, de är som stigar i skogen. Desto mer du går på dem, desto bredare blir de, desto lättare du kör in på dem.
Just det.
Så vi behöver bryta här och få liksom, använd neuroplasticiteten. Mm. Det är toppen. Så till
coolt.
Exempel, get the fuck up. Gå ett ärende. Gör någonting. Ja, men hämta ett paket, gå med kemtvätten. Jag kan gå och recycla fast jag bara har så här 3 lokaflaskor. Gör saker du har skjutit upp också. Till exempel rensa garderoben eller städa lite. Och då när man mår liksom som värst så kan det kännas som så här, vadå, ska jag liksom städa nu? Det är ju värsta uppgiften. Men då kan det vara så här, okej, men ta bort disken ur diskon. Mm. Eller torka bara av spegeln.
Baby steps.
Ja, eller typ ta upp alla strumpor från golvet. Det behöver inte vara något så stort. Mm. Men när vi gör någonting som vi blir stolta över, då får du lite dopamin också. Mår du lite bättre.
Nice.
Eller favorithobby. Vad vet jag, stick och klättra eller måla eller gör något du tycker om.
Och sådana grejer upptäcker man ju nykterheten mer för att man får så mycket mer tid till att upptäcka vad man faktiskt tycker om att göra. Vad för hobbies och sånt till exempel.
Exakt, för att förut var ju hobbyn för min del att gå på AV eller allting var kombinerat med vin. En hundpromenad avslutades med att sätta sig på Rish och dricka vin.
Ja, ja, ja. Det var min hobby.
Ja, att dricka vin var, eller festa var ens hobby. Men nu när man är nykter så kan man ju ha lite andra också. Det är väldigt kul.
Ja, det var ett tag jag tänkte att jag och mitt ex skulle bli så här vinprovare. För jag menar, jag är så intresserad av vin. Sket
intresserad av vin. Alltså.
Fullständigt vad skön. Det var för vin. Ja. Mm. Nej, det är inte med på min hobbylista nu kan jag säga.
Mm. Eller musik är ju en sån grej. Det är ju bevisat att om vi känner till exempel fysisk smärta i kroppen eller ångest eller sorg, musik aktiverar ju andra delar av hjärnan så att du känner mindre smärta. Eller om du nu har ett heartbreak eller har jättemycket ångest, sätt på din favoritlåt, lyssna på den. Mm. Det kan hjälpa. Eller byt miljö. Alltså get out som sagt. Sen tacksamhetslistan är skitbra. För vi blir otacksamma. Allt är fruktansvärt och hemskt, det är synd om mig. Vad har du som är bra i livet? Om jag är tacksam för min familj eller jag är tacksam för att jag ens har ett jobb kvar där jag kan tjäna pengar. Jag och chefen är dum i huvudet, men jag har någonstans att gå och tjäna pengar. Det har inte alla. Mm. Och inte 2 saker, typ 10.
Mm.
Och det kan vara en sån liten grej som så här, amen, vad vet jag, igår så faktiskt borstade jag tänderna innan jag la mig och jag brukar skita i. Det kan vara små saker som man är lite stolt över.
Mm.
Eller planera något roligt. Till exempel en middag med vänner. Eller det kan vara något pyttelitet, så här, men nu går jag och köper den här mascaran som jag vill ha. Sen ska det inte vara köpa, 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 men ni fattar vad jag menar.
Mm.
Eller gör något nytt, där är vi tillbaka till hjärnan. Aktivera andra nervbanor. Gå runt hemma och gör allt med vänster hand om du är högerhänd. Se hur mycket du tänker på din ångest då. Försök att borsta tänderna med fel hand. Jag gjorde det igår, det var skitjobbigt.
Gud, det måste jag testa.
Ja, och det är faktiskt en liten grej, man kan träna upp sin hjärna. Till exempel göra nya saker. Att borsta tänderna med andra handen varje morgon, det ger verkligen resultat på hjärnan. Det är skithäftigt. Det är som att meditation också ger faktiskt permanenta förändringar i hjärnan. Mm. Som får dig att vara mer i nuet och må bättre.
Mm.
Och sen så har jag slappna av, landa i kroppen. För ofta är vi svinspända. Det är liksom käken, axlarna i öronen.
Man
vi andas
inte ens
hela
på det.
Magen. Exakt. När du sänker axlarna och andas med magen, då signalerar du trygghet och lugn till kroppen.
Mm.
Så ibland kan det vara så enkelt som att du sätter dig och tar liksom 5 djupa andetag och sänker axlarna. Mm. Det är något man bara inte tänker på, men det kan faktiskt göra stor skillnad. Men sen rätta till det du kan lösa. Har du betett dig illa till exempel? Ja, det är skitjobbigt att ringa och säga förlåt. Men vad kan jag göra just nu för att lösa situationen? Man kanske be om ursäkt, så slipper du sitta med den där ångesten, även om det är jobbigt. Eller om du har skjutit upp någonting som du har jättemycket ångest för, men gör det bara, ta tag i det. Och säg inte då att nu ska jag göra hela rapporten till jobbet. Nej, vi har inte den kraften. Men säg, nu ska jag skriva 10 minuter på den här rapporten. Då kommer det kännas bättre.
Mm.
Eller också, acceptera tristess. Stort tema för mig.
Den är svår.
Mm. Mm. Men så är det ibland i livet, att vi får acceptera att det är inte alltid kul, spännande. Utan ibland så är det faktiskt en regnig tisdag och det är tråkigt.
Mm.
Och då får vi sitta i den känslan.
Min mamma brukar alltid säga det till mig när jag var barn, bara, när jag klagade på att jag hade tråkigt, så sa hon alltid, men om man aldrig har tråkigt så vet man inte heller när man har kul. Och det ligger ändå något i det. Mm. Alltså, alla dess år senare så inser jag att min mamma hade rätt där faktiskt.
Ja, så är det verkligen. Att, kan vi inte vara ledsna, kan vi inte vara glada. Mm. Så är det med känslor, att vi behöver ha hela spektrat. Liksom.
Mm.
Och sen är det en sista grej då, för att generellt folk som söker hjälp eller folk som missbrukar, alltså människor som mår dåligt, de har tappat sin riktning, ofta tappat sig själva och ofta lever ett liv de inte vill leva, och det leder till dåligt mående. Så ett jättespännande tips är att våga göra en livskarta eller en, vad ska man säga, planera din drömvärld. Den här är jätteläskig och många vet ju inte var de börjar. Då brukar jag säga att så här, men inget är för stort eller litet. Det kan vara, jag skulle vilja börja läsa böcker som en person, för det gjorde jag förut och det mår jag bra av. Och så sa han att det är omöjligt, för jag kan aldrig sitta still, jag har ångest. Så bestämde vi att säga, men du ska läsa en sida varje morgon. Ja, men det kommer inte gå liksom. Barnen ska till dagis och helst. Så jag bara, okej, men en sida varje lördag och söndag morgon. Ja, och nu läser hon liksom två böcker i veckan och mår så bra.
Nej, vad coolt.
Så att det börjar litet liksom. Men den här, vad ska man säga, värderingar, livsvärderingar. Hur vill jag vara som person? Hur ska mitt liv se ut? Vad vill jag egentligen jobba med? Sen är det så att alla har inte ekonomiska förutsättningar att bara byta jobb. Men då kan det vara, jag hade en som gick en, vet du, hon vill vara trädgårdsmästare men hon kan inte byta. Så då gick hon en distanskurs i så här, vad det nu var, trädgårdsskötsel.
Medan hon jobbade samtidigt?
Ja, på kvällstid. Och den var typ så här 2 timmar i veckan. Vad kan ta mig närmare mina mål liksom? Driv upp allting. Och då vet du också vad problemen är. När du skriver lösningen, även om du tror att det är omöjligt, typ så här, jag vill sluta dricka alkohol eller sluta snusa eller vad det kan vara. Skriv upp alla de här sakerna. Så här, motivation fluktuerar. Det är ju liksom 1 januari, nu ska jag bli vältränad, vi kör. Ja, då har du motivationen. Sen 3 januari så är det så här, jag orkar inte, då slutar vi. Man kommer aldrig vara motiverad varenda dag. Utan det handlar om rutiner och det handlar om att liksom, vad ska man säga, show up for yourself. Små löften till mig själv. Men vad kan jag göra idag för att må bättre? Ja, men jag behöver faktiskt ha kontakt med vänner. Eller jag behöver faktiskt kanske kolla efter nya jobb så småningom. Börja fundera på så här, ja, varför ser livet ut som det gör? Eller varför känner jag som jag gör i mitt liv? Eller många säger ja till massa saker som de inte vill. Och så går de runt och mår dåligt. Då brukar jag säga så här, men nu ska ni ha Jullands nej-skola. Jag säger nej direkt alltid. Innan, för vi säger alltid ja. Jag är en jag säger det automatiskt. Ja, absolut.
Gud, jag med.
Fast jag inte vill.
Ja.
Och så fraktar jag den personen sen och bara, nej, du är dum i huvudet. Eller så blir jag så här att jag gör massor jag inte vill och är jättetrött. Och så får jag ångest och då hamnar jag i dopaminloopen. Nu är jag ångest, fan ska jag göra för att må bra? Ja, men då vill jag ju dricka, knarka, shoppa och göra massa skit. Ja, det blir inte så bra för mig. Så att då är det Jullands nej-skola. Då ska man bara säga nej till allting direkt. Det är ju skitsvårt för folk.
Den skolan skulle jag behöva gå också. Alltså.
Jag behöver gå om ibland i skolan hos mig själv. För jag hamnar i people pleasing och ja-sägande.
Det är jättemycket bra tips här ju. Återigen, en dag i taget, det blir bättre med tiden. Liksom.
Ja. Och, ja, jo, verkligen. Och sen, sluta vara ett offer. Det är ditt ansvar. Ditt liv och ditt mående är ditt ansvar. Jag började förstå att livet är min film. Det är jag som bestämmer. Om någonting inte passar, då kan jag pausa, skriva om manus och fortsätta. Vi behöver inte gå runt i det som är dåligt.
Bam! Mic drop där, Jullan, alltså. Shit.
Jo, men det är sant.
Ja.
Och om ni inte tror på det, då behöver ni jobba på er själva. Då kan man komma till mig. Eller läsa en självhjälpsbok.
Ja,
eller men bara säga nej till saker.
Börja säga nej. Det kan vara en första grej.
Ja.
Börja säga nej. Tusen tack för att du kom hit.
Ja, men tack själv.
Ja, stort tack för att du har lyssnat på Don't Whine About It. Och så vill jag också säga att om du misstänker att du eller någon som du känner har problem med alkohol, så får du jättegärna höra av dig till mig på poddens Instagram, Don't Whine About It podcast, så hjälper jag dig vidare därifrån. Tack och hej!
Podplay, en del av
Storklas Svensson fintar bort Lundberg och får iväg en riktig projektil rakt i nyllet på målvakten. Och nu blir det ärtshoppa resten av säsongen. Kanske borde målisarna något slags skydd för ansiktet.
Allt var inte bättre för. Välkommen till Nya Oddset. Ett spel från Svenska Spelsport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.